Det finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och kalvar som nyss kommit loss.
Barfota utan strumpor och skor ska jag vandra med dig.
Hon hette Andersson, men vi kallade henne alltid för Svarta. Hon var en kraftfull kvinna med kolsvart hår. Hon var historielärare på gymnasiet i Arvika. Men framförallt var hon en fantastisk berättare. Hennes lektioner blev alltid små teaterliknande konststycken. Nu ska vi kasta oss i den historiska trapetsen, sa hon. Och så kom en hisnande berättelse om Axel Oxenstierna eller Karl den XII. Svarta fick mig helt gripen av historia. Speciellt svensk historia. Men det tog många år innan jag förstod vilken betydelse hon skulle få för mitt liv. Ja, innan jag förstod vad lust, inspiration och glädje betyder i allt vad man gör. Och hur oerhört avgörande det är för ens personliga utveckling. Och hur man kan påverka andra och därmed egentligen all utveckling överhuvudtaget. Svarta satte liksom ribban för berättandets ädla konst. Hennes energi glömmer jag aldrig. Men det var ytterst nära att jag aldrig skulle få träffa henne. Mina första 9 år i skolan var inget att yvas över. Medelmåttiga betyg och många raster fick man sitta inne för sattyg man hade ställt till med. I 4:e klass hade vi till och med en innesittarliga. Den vann jag knappt men klart före Mats Wallberg. Sedermera OS-4 på 500 meter skridsko i Sapporo 1972. För idrott var vad som gällde. Själv höll jag på med bordtennis och fotboll. På låg nivå förvisso, men oerhört engagerad. Min förening Fiskviks IF var faktiskt mycket framgångsrik i mitten på 60-talet och nådde både division 2 i bordtennis och division 3 i fotboll. Det var starka papper på den tiden. Speciellt med tanke på att vi endast var 107 invånare i hela Fiskevik. Ja, vi var så intressanta att till och med Ulf Thorén på Sveriges Television kom och gjorde reportage om oss. Han samlade alla oss 107 invånare i mittcirkeln på vår fotbollsplan, Sjövallen. Och så filmades vi i slutbilden från en helikopter han beställt. Jag glömmer aldrig hur han musiksatte slutbilden. Povel Ramels klassiker. Överallt i hopa lyser modersol. Livet lekte. Jag ville ut ur skolan så fort som möjligt. Jag hade sommarjobbat på en bensinstation, i en sportbutik och på ett bryggeri. Jobb för ungdomar var på den tiden inget problem. Jag visste att det skulle lösa sig. Därför kom mina föräldrars beslut som en chock. Vi har anmält dig till gymnasiet i Arvika och du har kommit in på en restplats. Hela min värld slog sönder på några sekunder. Jag minns att jag kom i handgemäng med pappa. Jag kastade till och med en stol genom ett fönster. Okej, sa han. Lova mig att prova 1 år så får du sluta om du känner likadant då. Kompromissen var ett faktum. Och det blev den viktigaste kompromissen i hela mitt liv. Tänk att studier kunde vara kul. Tänk att det gick att både idrotta mycket och studera flitigt. Men det hade förmodligen aldrig gått om jag inte hamnat i en ytterst stimulerande gymnasieklass. Omgivningen är alltid viktig. Med bra kompisar, spännande lärare som Svarta och snygga tjejer i klassen var det bara att börja prestera. Gymnasietiden gick som en dans. Mitt studentbetyg blev det bästa av alla mina betyg under 12 år i skolan. Och nu var vägen utstakad. Jag visste för första gången i mitt liv vad jag ville bli. Lärare i historia och samhällskunskap. Min far behövde inte ens anmäla mig till nyinrättade universitetsfilialen i Karlstad. Det gjorde jag själv. 3 betyg i historia, 2 i statskunskap och 1 i kulturgeografi. Klarades av på 3,5 år inklusive 10 månaders militärtjänstgöring på I2 i Karlstad. Jag var redo att ställa mig i katedern, börja stimulera andra. precis som svarta och andra duktiga lärare hade påverkat mig. Solbergaskolan i Arvika, here I come. Det var bara ett litet problem. Det fanns inga lärarjobb lediga i Arvika. Inte i Värmland, ja inte i hela Mellansverige. Du kan få ett vikariat i Karesuando, sa man på Arbetsförmedlingen. Jag suckade. Jag vill ju inte flytta från Värmland. Jag hade ju så kul. Och det var nu livet skulle svänga för andra gången. Under mitt sista år på gymnasiet och under hela universitetstiden hade jag fått börja skriva sportnotiser på Arvika Nyheter. Jag var så kallad radskrivare, fick betalt 10 öre per rad och älskade därför långa resultatlistor. Min farbror Lars-Ove Nilsson var sportchef och med det nätverket i botten fick jag även börja jobba på helger. Jag hade givetvis ingen journalistutbildning men tyckte om att skriva och formulera mig. Särskilt om idrott och gärna travsport som blivit ett starkt intresse redan i unga år. Efter en tid erbjöds jag fast anställning. Jag accepterade men nämnde aldrig att jag såg det som en parentes. Jag ville ju bli lärare. Saker skulle dock inträffa som fick mig på andra tankar. Min farbror Lars-Ove, sportchefen, var diabetiker och fick bara en kort tid efteråt problem med sina ögon. Ett år senare blev han helt blind. Men vi fortsatte jobba tillsammans. Hans energi, optimism och kunskap sinade aldrig. När han nu inte kunde se matcher så ringde han och intervjuade spelare efteråt. Ja, han jagade kommunalråd, fritidsintendenter, tränare, föreningsledare och skrev kröniker på ett sätt som gjorde honom till en stor maktfaktor i västra Värmland. Och han var alltid på gott humör. Vi blev ett team där han, blind, passionerad och entusiastisk, stod för idéerna och det strategiska jobbet. Jag var den som sen skulle utföra det. Själv sneglade jag åt kvällstidningsjournalistiken. Jag läste Expressen och Aftonbladet varje dag, försökte vinkla och formulera mig så kort och snärtigt som de gjorde. Krönikören Bertil Jansson var min husgud. Tänk att kunna skriva som han. Travet hade kommit in tidigt i mitt liv. Pappa drev en liten taxirörelse som så småningom blev en mindre bussrörelse med 2 anställda, far och mor. Åtskilliga resor gick till travbanor som Årgäng, Åmål, Färjestad och Arvika. Jag fångades direkt av hästarna, tävlingen, stämningen. Det var spännande helt enkelt. Redan 10 år gammal började jag samla på travprogram, fick favorithästar och lekte travlopp hemma på gräsmattan. Ja, det gick så långt att en klasskompis, Inge Björn och jag, arrangerade travtävlingar i hans trädgård. Vi sprang runt, var olika hästar och vann rättvist varannan gång. Före start lyfte vi upp huvudet lite extra. Käkremmen skulle ju på. I fönstret stod en gammal radiogrammofon och spelade alternativt Värmlands eller Södermanlands regementes marsch. För så skulle det vara, både i defilering och segerdefilering. Mina föräldrar arbetade hårt med bland annat olika skolskjutsar, men tjänade inte speciellt mycket pengar. Ändå tyckte pappa en dag att vi skulle köpa en travhäst. Han bad tränaren Örjan Ådefors hitta ett lämpligt objekt. Vi fann hästen på Åby utanför Göteborg. 4-årige Roy Kismet inhandlades för 4500 kronor och vi bildade stallet Ymer, vilket är Remy baklänges. Roy Kismet och Örjan gjorde oss inte besvikna. De vann många lopp tillsammans och Roy Kismet sprang in närmare 80 000 kronor, vilket var mycket bra pengar på den tiden. Nu var mitt liv optimalt. Journalist på Arvika Nyheter och många stallbesök på fritiden. Att lära sig spänna för och sen skritta ut med sin egen häst på en skogsväg. Solen skiner. Fåglarna spelar. Bara han och jag. Det är en ljuvlig känsla som alla hästägare borde få uppleva någon gång. Jag fick till och med köra 6 riktiga travlopp. Ja, riktiga kanske jag att ta i. Men det var i alla fall totospel på dem. Så kallade journalist- och kändislopp. Jag vann ett enda och glömmer det aldrig. I Örjans stall hade ett par anställda ställt i ordning en gammal vallack som hette Kurt Explorer. Den ska du köra i Arvika, sa de. Vi stod på 40 meters tillägg bakom 9 konkurrenter. Jag fick en oerhört noggrann genomgång före loppet. Han har bara 2 korta speeder, en från start och en sista 200. Det måste du utnyttja optimalt. Ryckbomullen i hästens öron spändes fast i min högerfot så jag skulle slippa att ta tömmarna i en hand för att dra tussarna. Bara att släppa ner foten, sa killarna. Kurt Explorer hade enbart nollor på sina 5 senaste starter. Och killarna visste naturligtvis att det var läge att gå in på toton. Starten gick och hästen flög fram första biten. Jag satt i andra par rytter redan efter 500 meter. Perfekt, hörde jag en av killarna skrika vid sidan av banan. Arvika är en 800 meters bana och redan varvet före mål började det komma anfall bakifrån. Jag vände mig om, tittade ut för att ha koll när jag hörde en ny röst vid bankanten skrika: "Inte nu!" Det kändes tjockt ett tag på sista långsidan. Men hästarna utvändigt tröttnade och jag förstod att luckan skulle komma. Mitt i sista sväng var det fritt fram. Jag tar i högertömmen, släpper ner högerfoten, bomullen i öronen på hästen och pang! Det bara smällde till. Vilken känsla! Vi flög fram över mållinjen. Efteråt bars jag i guldstol på stallbacken av överlyckliga killar som fått 6 gånger i odds på en stenklar vinnare. Plötsligt en februaridag 1977 ringer telefonen. Hej, det är Thomas Malmqvist på Expressen. Vi söker en ny sportjournalist. Är du intresserad? Först blev jag bara tyst. Fick en mindre chock. Hur hade de hittat mig på en liten landsortstidning? Vi har bra koll, sa Malmqvist. Fundera någon dag så ringer jag igen. Jag la på. Samtalet var kort och på något sätt helt overkligt. Min blinde farbror, Lars-Ove Nilsson, satt mitt emot. Fantastiskt, Remi. Är inte detta vad du drömt om? Jo, förvisso. Men vi två då, du och jag. Vad ska det bli av oss? Glöm mig, jag klarar mig alltid. Det här får du inte missa, Remi, sa han. Lika energisk, positiv och entusiastisk som han alltid hade varit. 2 månader senare hade jag flyttat till Stockholm. Börjat ett både nytt socialt och arbetsmässigt liv. För Lars-Ove gick det sämre. Hans svåra diabetes bröt successivt ner honom. Och efter att bland annat genomgått 2 benamputationer orkade denna kämpe inte längre. Han somnade in en vårdag 1978, blott 40 år gammal. Men för mig är han, som ni förstår, en evig hjälte. I oktober 1979 säger Expressen: du ska få åka till OS i Moskva nästa år och redan nu får du ett specialuppdrag. Du ska bevaka och följa brottaren Frank Andersson, för han är intressant och det dräller 5-spaltare runt honom varje dag. Jag visste att Frank gillade trav och vi bestämde ett första möte på Solvalla. Jag berättade om mitt uppdrag och han bara skrattade. Ja, ja. Häng på då, får vi se vad som händer. Det tog bara några veckor så började vi hänga ute tillsammans. Mest gick vi naturligtvis på trav, men det blev en och annan krogrunda också. Genom Frank fick jag följa det svenska brottningslandslaget på mycket nära håll. och kollegor i branschen tyckte det var både larvigt och orättvist att Expressen skulle ha king på alla nyheter kring Frank. För killen var stekhet. Inte av Zlatan karaktär, men väldigt nära. Brottningens gossen Ruda gick alltid sina egna vägar, men levererade också ständigt nya titlar och femspaltare. Vår vänskap sattes på sin spets en aprildag 1980, med bara 2 månader kvar till OS. Frank hade återigen hoppat över ett landslagsläger, och nu hade förbundskaptenen Leo Honkala fått nog. I Radiosporten sent en kväll deklarerar han att Frank inte längre är välkommen i OS-truppen. Själv var jag ledig och hade ingen aning om var Frank befann sig. Expressen gav sig dock inte. Du måste hitta honom. Om någon vet var han är så är det väl du. Jag började rycka i alla trådar. Och vid midnatt fick jag napp hos Lidköpings legendariske brottningschef Janne Torssell. Frank har en tjej med sig och han bor på KMFUM-hotellet här i Lidköping, sa Janne. Nu återstod bara ett problem. Hotellet hade ingen nattreception. Det var helt stängt. Och mobiltelefoner, ja, de var inte ens påtänkta 1980. Du måste skriva något ändå, sa en uppjagad nattredaktör på Expressen. Intervjua honom och svara själv. Du vet ju hur han kommer att reagera. Hotellet skulle öppna 6 på morgonen. Innan dess var det omöjligt att komma in eller ringa dit. Expressens första upplaga gick i press 5.00 på morgonen. Vid 6-tiden skulle redan 100 000 exemplar vara tryckta. Mitt i natten skriver jag 10 frågor till Frank och besvarar dem själv. Expressen kör både första sida och mitt uppslag redan i första uppslagan. På löpsedeln står ett citat av Frank. Honkala måste ha fått hjärnblödning. 6:10 på morgonen svarar en receptionist.
Frank Andersson? Nej, det vet jag inte om han är här. Och förresten får jag inte lämna ut uppgift från våra gäster.
Jag bad på mina bara. Och 5 minuter senare hade jag en stentrött Frank i andra änden av luren. Jag förklarade snabbt läget. Att Honkala har gått ut i radion och att han troligtvis inte skulle få åka med till OS. Sen läste jag upp min artikel och frågade om han kunde stå för sina svar. Ja, men du har tagit i för dåligt, Remi. Expressen var naturligtvis en fantastisk arbetsgivare. Resurserna vid den här tiden var obegränsade. På hösten 1981 blev jag sport- och nöjeskorrespondent i USA. Ett årligt uppdrag som skiftade mellan olika journalister på tidningen. I december innebar det att jag skulle åka och bevaka vad som skulle visa sig bli Muhammad Alis sista boxningsmatch. Han skulle möta Trevor Burbick på Bahamas i ett sista försök att för 3:e gången komma åt VM-titeln i boxning. Ali hade blivit äldre. Alla odds och experter var emot honom. Och just därför vill han naturligtvis försöka. Matchen gick på Lucia-dagen 1981 och på den tiden kunde Expressen unna sig lyxen att ha en reporter på plats i en vecka i förväg. När jag anlände till Bahamas flygplats blev jag dock utsatt för skickliga ficktjuvar. Och först i taxin upptäckte jag att plånboken var borta. Kvar fanns endast en 20-dollarsedel i mina trånga, nytvättade blå jeans. Det var det enda det inte hade kommit åt. Min dollarsedel räckte så jag tog mig i taxi in till Alis presscenter. Det var allt öde, förutom Alis presssekreterare, Patty Dreyfus. Jag har inga pengar, sa Patty, men du kanske kan få låna av Mohammed. Häng med till vårt hotell. Det heter Britannia Beach och Ali hade bokat hela 4:e våningen. Där hade han installerat hela sin kader av rådgivare, tränare, muslimska präster och familj. I den ena flygeln på 4:e våningen bodde Ali själv. Det var dit vi kom vid 6-tiden på kvällen. Ali låg framstupa över en matta på golvet. Runt omkring låg ett hov av muslimska präster och ur en gigantisk stereo vid väggen strömmade, som jag förstod, texter ur Koranen. Aj då, sa Petty. Ali har bönestund nu och då får vi inte störa honom. Men du kanske kan få låna av hans fru Veronica. Vi vandrade till den andra flygeln på fjärde våningen. Och där satt mycket riktigt denna fantastiskt vackra fotomodell Veronica Ali med deras två barn och ett antal nannies. Hur mycket behöver du? Frågade Veronica. 500 högg jag till med. Jag fick 5 ovikta 100-dollarsedlar. Och dessutom en intervju med Veronica. Hon ville precis som alla andra att Ali skulle sluta. Muhammad Ali förlorade mot Trevor Burbick på poäng efter 12 ronder. Ulf Nilsson, legendarisk reporter på Expressen, kom för att skriva om själva matchen. Själv fick jag stolt göra en egen krönika om hur det var att uppleva Muhammad Ali för första gången. Nilsson med ett S som sett Ali i alla matcher. Mot Nilsson också med ett S som sett Ali för första gången. Det var stort. Och Ulf Nilsson tillämpade efteråt samma intervjuteknik som jag själv gjort med Frank Andersson. Han ställde frågorna och svarade själv. Ingen journalist kom nämligen åt en sönderslagen Ali efter matchen. Men Ulf ställde ett tiotal frågor till Ali och besvarade dem själv. Ett dygn efteråt höll en blåslagen Ali presskonferens. Han svarade exakt på det sätt som Ulf skrivit. Det ser du, sa Ulf. Man behöver inte vänta i 24 timmar på svar om man är påläst. Jag vet, svarade jag. Fem månader senare skulle min Ali-lycka bli ännu större. Fotografen Hafse Persson och jag skickades till Los Angeles för att ta emot och göra reportage på diskuskastaren Ricky Brush. Han skulle precis som Ali göra comeback för 51:e gången och nu satsade han på specialträning hos Al Erter, fyrfaldig olympisk mästare i diskus. Så där stod vi på Los Angeles flygplats, Al Erter, Hasse Persson och jag. Men ingen Ricky var med på SAS-planet från Köpenhamn. Jag ringer en skamsen Ricky som skyller på att han inte fått ihop tillräckligt med pengar för resan. Själv hade Hasse och jag flugit 4 timmar och 15 minuter från New York för att möta Ricky. Nu stod vi där, tomhänta. Vi måste göra något. Expressen kan inte betala en resa tur och retur New York utan att vi levererar, sa Hasse Persson. Så sant. Känner inte du Ali, säger Hasse, halvt på skämt, halvt på allvar. Honom har det ju inte skrivits ett dugg om efter förlusten mot Burbick. Sant det också. Vi testar om han är hemma, säger Hasse. Och då ska ni veta att Hasse Persson är det absolut största proffs som jobbat för svenska medier i USA. Att få arbeta med honom, lära sig tekniken och få tag på människor och göra bra jobb var han överlägsen på. En fantastisk läromästare. Vi åker till Fremont Place, ett stort inhägnat område i mellersta Los Angeles där mycket rika och kända människor kunde bo avskilda från en nyfiken allmänhet. Vi svänger upp mot portarna. En stor stålgrind med vassa taggar och en bastant säkerhetsvakt med skjutvaken hängande ut efter låret närmar sig. Muhammad Ali, säger jag. Do you have an appointment? Har du ett mötestid? Frågar han syrligt. Yes, ljuger jag. Vakten vaggar tillbaka mot sin vaktkur, tar upp en telefon och ringer. Nu spörs det om du känner Ali, kvittrar Hasse Persson vid sidan om mig. Vakten kommer ut. Det är 30 grader varmt. Grindarna går upp och vakten säger, varsågod, tredje huset på vänster hand. Då tittar jag på Hasse och säger, ja, jag känner tydligen Ali. Kort senare är vi framme. På trappan framför huset står en fullständigt bländande Veronica Ali i ridbyxor, snygg blus och ridstövlar. Nu hade du tur, Remy, för hade du kommit en minut senare hade jag inte varit hemma och då hade du inte kommit in. Veronica är på väg ut på sin dagliga ridtur. Men kom in, Mohammed sitter här inne och har sin lektimme med barn från området. Han älskar att visa sina practical jokes, sa Victoria. Nu hade alltså fingerfärdiga tjuvar på Bahamas flygplats via 500 lånade dollar av Veronica Ali tagit mig in i det hus där 1900-talets mest kända person i världen levde. För så var det. Inget annat namn på jorden var så välkänt bland 5 miljarder människor som Muhammad Ali. Muhammad tog emot oss, ytterst älskvärd. Sverige, då gillar ni köttbullar, sa Muhammad och snubblade iväg mot köket i sin Adidas-overall. Vi såg tydligt hur han hade svårt med balansen när han gick. Sjukdomen Parkinson hade redan börjat smyga sig på. Men vilken dag han och Veronica bjöd oss på. Förutom köttbullar blev det långa och intressanta samtal. Skriv inte att jag är fattig, sa Ali. Jag har boxat ihop 42 miljoner dollar och har förvisso gett bort 39 till muslimska rörelser. Men du får inte skriva att jag är fattig. Titta vilket hus vi bor i, sa han och visade runt. I garderober och garage. I hans egen garderob hängde 2 saker. En kristricksrandig kostym och en blå morgonrock med namnet Elvis Presley på ryggen. Jag fick den av Elvis 2 veckor innan han dog. I övrigt är jag ju ingen klädsnobb, sa Ali. Nej, vi kunde se det. Full av intryck åkte vi så småningom från familjen Ali. Fattar du vad du har varit med om, undrade Hasse Persson. Ja, jag tror det, sa jag. I Expressen måste man hålla sig kort. Men jag skrev och skrev. Ville berätta så mycket som möjligt. Det blev till slut 17 så kallade matsedlar. 4 var gängse norm. Ni får göra vad ni vill med materialet, sa jag, men jag orkar inte korta ner. Dagen därpå ringde Expressen. Du, vi stryker inte en rad. Vi gör en tidning av dig istället. Mitt livskop var hemma och jag glömmer det aldrig. Att byta Expressens värld mot något annat var naturligtvis vid den här tiden helt otänkbart. Man levde i en tuff men ytterst inspirerande miljö och livet bokstavligen lekte. Allt man ville göra var möjligt och tidningens status var enorm. Ändå skulle livet svänga ännu en gång. Jag befann mig på jobb i San Francisco när hotelltelefonen ringer 4 en morgon. Hej, jag heter Gert Lindberg och är vd på ATG. Skulle du kunna tänka dig att bli marknadschef på ATG? Vet du vad klockan är, Gert? Ja, hon är 12 här i Stockholm. Det är hon inte i San Francisco, mumlade jag. Åh, förlåt. Jag ringer dig senare. Tror ni man somnar efter ett sånt samtal? Jag gjorde det inte. Men Gert ringde igen förstås. Jag nobbade och nobbade. Men han visste att jag var mycket travintresserad och han märkte att jag mjuknade efterhand. Min USA-tid var på väg mot sitt slut. Jag visste att jag skulle åter till Expressen i Stockholm. Det visste Gert också. Och midsommarhelgen 1982 lovade jag ett besked. Jag försökte bli tjänstledig men fick nobben. Det blev ATG. Jag kan inget om marknadsföring, sa jag till Gert. Det behöver du inte, sa Gert. Men du måste hjälpa oss ge travet en bättre plats i media. Vi lever på Tipsextra en gång om året. I övrigt finns vi inte. I det ögonblicket föddes något som jag då inte var medveten om. Men som 10 år senare skulle renodlats i något som kallas redaktionell kommunikation. Det handlar om ungefär följande. Skriv om det du företräder på ett redaktionellt, intressant och allmängiltigt sätt så kommer många medier att publicera vad du vill ha sagt. Alltså agera med det du vill ha sagt för media på medias egna villkor. Svårare än så är det inte. Legendariska fotografen Einar Andersson hade redan 1974 börjat publicera ett tips, V5 tippar V65. Det var genialt och publicerades fritt varje vecka i ett 80-tal svenska tidningar. Nu hängde jag på detta genom att skriva en aktuell artikel om en två- eller fyrbent profil i V65. Även denna text slukades av ett 50-tal tidningar. Jag fick så småningom hjälp av en annan gammal kollega, Larne Wallison från Aftonbladet, som hjälpte mig. Och helt plötsligt var en kraftfull redaktionell snöboll kring trav i rullning. Jag minns speciellt de gånger vi ville ha tag på Stig och Johansson. Och det var många. Men måndagar var stökiga för honom. Han körde fort både på Stora Alby och ute på Sandemar på Dalarö där Stall Traviata hade sina hästar. Men perfektionisten Stigo tog alltid lite snabbmat kvart i ett vid ett speciell korvkiosk på väg ut till Dalarö. Där fick vi våra kommentarer. Första månaderna på ATG hösten 1982 blev en riktig rivstart. Olympiatravet hade gått i 4 år, men vissnat redan, och Gert Lindberg bad mig titta på alternativ. En dag besöker jag Kreab, en PR-byrå som gjorde våra årsredovisningar. Där inne sitter Lasse Berghagen, nyutnämnd ordförande för FAMN, Föreningen Artister mot Narkotika. FAMN jobbade genom skolor dit olika artister kom och underhöll i samband med information om narkotika. Hjälp oss med en annons i DN, sa Berghagen. Men jag var tveksam och nobbade. På vägen hem började jag dock fundera. Tänk om vi skulle arrangera ett artisttrav mot narkotika. Jag ringer Berghagen och frågar: hur mycket pengar behöver du egentligen? Vad menar du, sa Lasse? Ja, för att genomföra allt det du vill. 2 miljoner, säger Lasse. Tänk om vi kan ordna det, säger jag. Det är inte klok, säger han. Så föds artisttravet mot narkotika 1983. Staten och Skolöverstyrelsen ger klartecken och ATG är med på noterna. FAMN skulle få provision på omsättningen vid en speciell V65-final på Solvalla den 20 april. Men dessförinnan skulle 12 kvallopp köras på olika banor runt om i Sverige och vinnarna skulle komma till artistloppets final på Solvalla. På varje bana skulle en känd FAMN-artist vara prisutdelare och Lasse, som vid den här tiden spelade Spanska flugan på Vasateatern, började ragga artister. Lill-Babs, Jarl Kulle, Carl Gustav Lindstedt, Kerstin Dellert, Siv Rud, Eva Bysing, Lasse Strömstedt. Bra, Lasse, sa jag, men vi måste ha något yngre namn också. Och jag lovar, Lasse Berghagen kontaktade alla. Men på den tiden fick han tyvärr nobben av de yngre. Det kände sig inte lika motiverade, om jag säger så. Men en fredagkväll i februari ringer plötsligt Lasse. Remy, jag har varit på repetition till den svenska Melodifestivalen. Det finns en 15-årig tjej som vinner med en hel långsida. Hon heter Carola Häggqvist och du måste ringa hennes pappa ikväll. Imorgon kan det vara för sent. Jag ringer Jan Häggqvist i Norsborg och berättar mitt ärende. Han skrattar men lovar att Carola ställer upp om hon verkligen vinner. Lördagen kommer och Carola krossar sina motståndare i en 10-0-seger bland Sveriges städer. Berghagen ringer och frågar: är jobbet gjort? Fixat, säger jag. Nu återstod det egentligen bara ett problem. Var skulle Carola vara prisutdelare? Jag ringer Thomas Nilsson och frågar: i vilket kvallopp tänker du starta Legolas?
Ja, det lutar åt Axevalla annandag påsk, svarar Thomas.
Då bestämmer vi det, sa jag. Legolas hade nu vunnit 14 raka segrar och var hela Travsveriges kelgris. Vi hade dessutom lanserat honom stenhårt i ATGs marknadsföring redan från hans 8:e seger och uppåt. Jag hämtar Carola i Norsborg och hon tar plats i min orangea Ford Capri. Det ösregnar, men över 6 000 personer har kommit för att se Carola Häggqvist inte sjunga, men väl dela ut ett pris i vinnarcirkeln på Axvalla. Det är kaos. Legolas levererar som vanligt. Tar sin 15:e raka och vi får drömparet till final, Legolas och Carola. Det finns bara ett krokben. Schlagerfinalen avgörs i München lördagen den 19 april, alltså dagen före artistdravet. Om Carola kommer bland de tre bästa kan du glömma att hon kommer till Solvalla. Då blir det Europalansering som går före, meddelar pappa Jan Häggqvist. Men jag vill åka hem till Legolas, säger Carola, som nu blivit riktigt tänd på uppgiften. Och så blir det. Carola kommer trea med Främling. Hon flyger hem på morgonen från München, hämtas i helikopter på Arlanda, går ner inför 20 000 personer på Solvalla, blir mottagen av kung Carl Gustav och drottning Silvia, som får gitarr och trombon av Berghagen och hela famngänget, som i sin tur får 2,2 miljoner av ATG. Legolas levererar igen. Han vinner sin 17:e raka och folk är i extas. När svenska flaggan går i topp, nationalsången spelas med kungen, drottningen och artisteliten i vinnarcirkeln, viskar Thomas Nilsson till mig: vad ska jag göra nu, Emmy? Nu har du ju redan gjort allt. Ledarskap har alltid fascinerat mig. Hur kan några vara så bra och andra mindre bra? Och vilken enorm skillnad det gör för den enskilde individen. Jag har själv gått från en egotrippad journalist till marknadschef, sportchef och vd. Eller i antal personer 1, 15, 84 eller 240. När jag blev rekryterad till SVT Sport 1999 sattes jag naturligtvis direkt på prov. Jag hade ju själv levt i denna egotrippade värld där självbilden sällan stämmer med verkligheten. Hälften av personalen hade övertidsberg upp till Kaknästornets topp. Andra hälften var knappt sedd. Men ingen behövde sluta och ingen fick nyanställas. Kul ekvation för hästhandlaren som kommit från ATG. Jag lyssnade till Conny Evensson, legendarisk hockeycoach från Värmland. Remy, de bra som du släpper ut på isen behöver du inte bry dig om. De sköter i regel sig själva. Men du måste kunna förklara för bänknötarna varför de sitter där. Flera av dem tycker nämligen att de borde vara på isen, och förstår de inte varför så får du cancer i laget. Hur gör jag då? Se till att de bra i laget ser och respekterar de sämre. Jag kan klappa om en bänkad spelare, men när Foppa klappar honom på skydden ger det dubbel effekt. Du får bättre harmoni och laget börjar växa. Kungsord. Det är ju detta jag sett ibland, men inte förstått. Blandas sen detta med passion, tydlighet och tro på vad man gör, börjar denna cocktail fungera. Låter det lätt? Herregud vad svårt. Men när människor runt omkring dig börjar växa, ta för sig och leverera, då mår man riktigt bra som chef. I november förra året hade jag förmånen att bli inbjuden till Harvard Business School i Boston. 35 vd:ar från hela världen hade bjudits in från olika företag. Det representerade stabil utveckling över lång tid och med stort socialt ansvar. Fanns det något DNA i dessa bolag som kunde läras ut? Vi korsförhördes av ett tiotal professorer. Vi satt i grupp, i enskilda samtal och i olika plenum. Gissa om det var spännande. Och sammanfattningen är lika enkel som svår att utföra. Se dina anställda som människor och se dina kunder som människor. Allt börjar hemma. Om du inte har en idé, en passion och en policy som alla du jobbar vill dela med dig, gör ingenting, för du kommer att gå under så fort du utsatts för konkurrens. Svensk trav- och galoppsport är fantastisk. Just för alla hängivna och passionerade människor. Jag besökte sprintermästaren härom veckan. Ett av dessa underbara sommararrangemang i svensk trav. Och det kändes nästan som cirkeln slöts omkring mig. 1977 såg jag nämligen min första sprintermästare. Då vann finskan Charm Asserdal. Jag skrev i Expressen om den flygande finländskan. Hon vann på 1:16,9. Nu vann också en finsk häst, Bred de Veluwe, på nya världsrekordet 1:09,7. Charm Asserdal hade varit så där 135 meter, eller hela upploppet nästan, efter i mål. Det är också ett tecken på en fantastisk utveckling. Svensk trav galoppsports ständiga utmaning är förstått att bredda intresset. Det blir tuffare för varje dag. Konkurrensen är mördande. Fritidsutbudet är enormt. Jag är dock övertygad om att det går. Vi måste emellertid lyfta sporten ännu närmare människorna. Bli en ännu mer naturlig del av samhället och därigenom få nya intressenter och hästägare. Isolering och navelskåderi i sin egen förträfflighet har aldrig lett någonstans. Många jobbar väldigt bra med detta nu, men farten måste öka. Aktiviteterna blir ännu mer utåtriktade. Fler måste smittas. Det känns fantastiskt att få varit med på resan så här långt. Och som ni förstår har jag levt ett helt underbart liv. Men nu tänker jag ställa mig vid sidan av. Åtminstone arbetsmässigt. Media, marknadsföring och utvecklat ledarskap har jag brunnit för i hela mitt liv. Där någonstans tänker jag försöka parkera mig även i framtiden. Men först ska jag ta ännu mer hand om min familj och njuta tillsammans med Lotta, Anders och hunden Larry och vår utveckling tillsammans. Men sluta brinna. Glöm det. Då lever man inte. Det lärde mig redan svarta.
Barfota utan strumpor och skor ska jag vandra med dig ut till sommaren när vindarna bor till ros och förget med dig. Jag plockar smultron vid vägens kant och träsen upp dem på strån. Det killar så skönt under foten min. Jag känner gruset med tår.